UFO-fället i Juleå. Hypnosen genomfördes av senior José Luis Jordan Pena, som är psykolog och chef för Spanska Parapsykologiska Sällskapet. Senorita Ana Musso, kvalificerad hypnotisör och doktor. Jesus Duran, psykiater och specialist på klinisk hypnos. Internet-sträck enda gång fann man någon motsägelse i någon av alla de uttalanden som Julio F. gjorde under hypnos. Där varje session bidrager till att ge allt fler detaljer om denna fantastiska upplevelse. Den första informationen om fallet fick Madrid-forskaren José Luis Jordan Pena som efter en föreläsning om UFO-fenomenet söktes upp av en person i publiken. Manolo F. som berättade om sin brors upplevelse. De kom överens om att träffas på ett café i Madrid. Manolo hade med sig sin bror och dennes berättelse gjorde ett djupt intryck på psykologen. Detaljerna i fallet. Det hela började söndagen den 3 februari 1978. Julio F. var då 30 år gammal. Gift med en 2,5 år gammal son. Han hade genomgått en 3-årig veterinärkurs. Men hans omedelbara intressen var fotografering och elektronik. Han faller inom det mönster som vi finner hos många kidnappningsvittnen. De är nästan alla unga. Friska. Här enkla vanor. Utan någon absolut specialisering. Utan högre utbildning. Utan några perversa böjelser. Med andra ord. Människor med en viss form av renlevnad. Väljs de kanske ut på grund av sina egenskaper. Det är möjligt. Bland kidnappningsvittnena hittar vi sällan politiker eller präster. De är snarare enkla människor, som enligt Prof. James Harder, väldigt ofta har haft en upplevelse i sin barndom. Är de kanske människor som följts upp sedan den första händelsen? Kanske gör man försök att skapa valdoktor. Leo Sprinkler kallar kosmiska invånare. Låt oss emellertid återvända till Julioff. Han läser mycket för att hålla sig informerad om omvärlden och mänskligheten, men har aldrig attraherats av parapsykologiska fenomen eller UFOs. Han är skicklig idrottsman, alpinist och nyfiken på omvärlden. Han har taekwondos svarta bälte. Men framför allt går han gärna ut ensam för att jaga, tillsammans med sin hund Mus, en renrasig engelsk pointer. Som avslutning på denna personbeskrivning kan jag nämna att han är långväxt. 1,75. Stark. Ståtligt med tjockt svart skägg och börjar bli tunnhårig. Som så många som råkat ut för liknande upplevelser, är han en rastlös man, som inte stannar i samma jobb. På dagen i fråga, den 5 februari 1978, hade jaktsäsongen just börjat och Julio hade beslutat att gå på sin första jakt i ett område väster om Madrid nära staden Casavieja i provinsen Avila. Där det fanns gott om hare. Han hade sovit dåligt under natten och steg upp vid midnatt. Han intog en lätt frukost och gav sig av i sin bil vid 3:30 tiden tillsammans med hunden. Men istället för att ta vägen till Boadilla del Monte, som hade fört honom direkt till Casavieja, satte han av i diametralt motsatt riktning. Mot nordost och ut efter Barellona vägen mot provinsen Soria. Ufologen Jose Antonio Campana, som samordnade hela undersökningen av fallet och spelade in alla hypnosessionerna, frågade Julio varför han inte farit till Casavieja. Svarade han att han inte visste. Det verkade som om en oemotståndlig impuls drev honom i motsatt riktning. Mot Medina Celi i provinsen Soria. Här vill jag passa på att upplysa Lazaren om att de psykologiska tester som utfördes på Julio visade på högre IQ än normalt. En mycket välbalanserad personlighet utan spår av psykopati. Julio har inga mentala defekter eller någon läggning för mytomani. Tvärtom är han en mycket realistisk person. Objektiv. Och framförallt, oförmögen att ljuga. Detta blev resultatet av de psykonetniska tester som utfördes av Jordan Pena. Bildet under. Som i sitt dagliga arbete har gjort hundratals liknande tester och borde veta vad han talar om. Och detta gäller också hypoterapeuten doktor Jesus Duran, som inte trodde det ringaste på UFOs förrän han träffat Julio. Den otroliga bilfärden. Han klev in i sin bil och for iväg denna kalla, klara och molnfria februari natt i motsatt riktning mot vad han så noggrant planerat föregående dag. Han körde med hög fart och pratade med sin hund, som satt bredvid honom. Han lyssnade på en kassett med den argentinske sångaren Jorge Cafrune. Senare fann undersökarna att vissa partier av denna kassett blivit raderade. Utan tvekan hade kassetten använts för att utsätta Julio för ljudet av en sövande röst. Eller kanske för att ge honom instruktioner. Vi kommer nu till den underliga händelsen vid baren. Vid en viss tidpunkt började Julio undra om han av misstag redan hade passerat genom Madina Celi och han började titta efter vägmärken. Eftersom han insåg att det nu var för tidigt att börja jaga, beslutade han sig för att stanna vid en bar ut efter vägen och dricka en kaffe och anis, som han brukade när han går och jakt. Så omkring 16:45 stannade han till vid baren hos Tal 113 vid sidan av vägen alldeles i utkanten av Algora, nära Kuradalajara. Kyparen baren var lång och ljushårig, komma vänsterparentes Julio tyckte att han hade peruk. Han bär gummihandskar, något som enligt den spanska lagen inte är tillåtet för bagagejournal. Under den korta tid, cirka 20 minuter, som han befann sig i baren, lade Julio bland annat märke till att inte en människa kom in. Medan det normalt borde ha varit åtskilliga långtradare och förer, polisman och jägare där. Förutom kyparens underliga framtoning som dessutom inte alls verkade bete sig som man väntar sig av en yrkeskypare, var det en annan sak som tilldrog sig Julios uppmärksamhet. Det kändes en stark doft av pinje, som verkade bero på något tvättmedel som används i baren. Underligt nog kände Julio samma doft ombord på den farkost dit han senare fördes. Även konversationen med kyparen blev märklig. Trots att Julio befann sig under hypnos kunde han inte återge den. Men de talade om jakt och kyparen blev intresserad av hunden Mus och insisterade på att Julio skulle fara till en speciell plats för att jaga. Senare intervjuade undersökarna ägaren till baren hos Tal 113 och han berättade att den aldrig öppnade förrän klockan 08:00 på söndagsmorgonen och att han inte hade en kypare som passade in på Julios beskrivning. Fenomenet med en gåtfull påverkan på tidsfaktorn återkommer i många närkontaktsfall. Julio lämnade baren omkring 16:45 och det tog honom ytterligare en halv timme att komma till Medina Sali, som ligger cirka 50 km därifrån. Han tog in på avtagsvägen mot Medina Sali. Här slog han av kassetten med Jorge Cafrun för att kunna njuta av motorljudet när han tog de snäva kurvorna. En släng av nostalgi från de dagar då han brukade köra rally. Han körde genom Medina Celi med hög hastighet och startade kassetten igen. För nu visste han helt enkelt att han måste till en plats 15 km längre fram. Han lämnade staden och tog in på vägen mot Barcelona. Så långt minns Julio medvetet vad som hände. Allt som följer har berättats under hypnos och det är verkligen något att fundera över. Som senare bekräftats genom undersökningar, styrde Julio nu in på en väg, gömd bakom några buskar och fortsatte i omkring 2 km i rätt vinkel mot huvudvägen. Han hade fortfarande god fart. Bilen stannade plötsligt och började backa tillbaka mot den stora vägen. Han hade därefter inte kört mer än 100 meter på vägen förrän motorn plötsligt stannade. Ljusen slocknade och radion tystnade. Som om elsystemet vore skadat. Batteriet laddade inte längre. Ofattbart med tanke på att det var nytt. Och tändstiften tände inte längre som vanligt. Detta kom sedan att kosta Julio 15 000 pesetas i reparationer. Kassettspelaren fungerade efteråt. Men som vi tidigare nämnt, var stora delar av ljudet på kassetten borta. Julio tänkte först slänga ut kassetten men som tur var gjorde han inte det och kunde därför senare ge den till undersökarna. Det bör kanske förklaras att Julio inte omedvetet kan ha raderat på kassetten eftersom kassettspelaren i bilen endast gick att spela upp på. Även hans armbandsur stannade och trots att flera urmakare har sökt läga det har det aldrig fungerat igen och han har slutligen gett upp försöken att reparera det. Visarna stannade på 06:40 på morgonen. Jag måste också ha nämnt delar av denna hårresande färd att följdes bilen av ett skarpt ljus och mycket tyder på att han fördes till ett bestämt ställe av någon. När bilen till slut stannade, öppnade Julio dörren och klev ut. Något i rite rad eftersom allt som hade hänt skulle komma att spolera schaktutflykten. Han trodde att orsaken till problemen låg i tändsystemet på bilen och öppnade motorhuven för att söka efter felet. Nu upptäckte han också att ficklampan som han använde saknade batterier. Plötsligt började Mus morra och flyttade sig mellan Julio och vägen. För att värna för någon fara. Håren på hunden reste sig och djuret visade tecken på snabbt ökande rädsla. Julio hade aldrig tidigare sett hunden reagera så kraftigt och det skrämde honom. Hans första tanke var att kunde finnas vargar, eftersom de befann sig i ödsligt terräng och det var vinter. Han tog därför fram sitt gevär och laddade med 5 patroner, som han alltid bär lösa i fickan. Han kände sig lite lugnare och såg sig om för att se om han kunde upptäcka något. Hunden morrade fortfarande. I samma ögonblick fick Julio syn på 2 människoliknande figurer som kom gående på vägen. Han tror att de var cirka 80 meter bort när han först såg dem. Gryningen var i antågande och de 2 individerna verkade reflektera ljuset. Ju närmare de kom, desto fler detaljer gick att urskilja. Deras klädsel i pastellgrönt avgav ett svagt sken. Deras huvuden och axlar var täckta av gula huvor vänsterparentes heter, som endast lämnade ansiktet synligt. De var mycket långa män, med extremt breda axlar, smala midjor, atletiskt byggda. Kraniet var enormt och deras händer långa och smala. Undersökarna från Madrid gjorde senare en rekonstruktion av Julios närkontakt. Vid samma tid på dagen och på året och de fann att efter att ha vistats där i 5 minuter hade ögonen vänt sig vid ljuset och de kunde se formationer på avstånd upp till 70-80 meter. Dock utan detaljer. Utan att göra något tecken fortsatte de 2 männen att närma sig och stannade slutligen endast 1,5 meter från Julio. Han kände igen rädsla. Snarare förvåning. Han till och med kommenderade hunden att inte anfalla dem. Redan från början upplevde han att det var främmande varelser. Inte av denna världen. Hur han kunde veta detta, kunde han inte förklara. Deras närvaro ingav en känsla av frid och lugn. Det var som att möta några som han kände sedan länge men inte träffat på många år. När de kom fram till Julio, stannade de och pratade med honom. Till att börja med uppfattade han konversationen som muntlig. Men senare observerade han att deras lappar aldrig rörde sig. Samtalet fördes på mental väg. De sa: "Ta det lugnt. Det finns ingenting att oroa sig för. Det enda vi vill är att du är vänlig och följer med oss." Julio fick intrycket att deras intresse huvudsakligen var inriktat på hunden och att han endast skulle följa med egenskap av dess ledare. De försäkrade honom att det skulle bli en intressant upplevelse för honom och att det inte fanns något att vara rädd för och att de skulle komma tillbaka. Julio understryker att det inte lät som en order, utan snarare en inbjudan och en mycket hjärtug sådan. Han tror att om han nekat följa dem, hade de inte insisterat. Och därför accepterade han genast, för att han intuitivt kände att de var vänliga varelser, som inte ville honom något illa. Så han lade geväret på axeln och de 3 gav sig iväg ner för vägen, med de 2 varelserna på varsin sida om Julio. Varelsernas utseende och beteende. De långa männen gjorde ett intryck av svält vänlighet. De gjorde endast 2 gester. De rörde armarna när de utförde något praktiskt arbete. Annars höll de dem nära in på kroppen. Ingenting påverkade deras lugn. Trots detta upptäckte Julio när han var inne i farkosten att de utförde sina sysslor snabbt och säkert. De verkade vara tekniskt överlägsna oss människor, men inte kulturellt. Exempelvis så berättade Julio att dessa varelser inte hade någon Beethoven. De var praktiska och rättframma. De var intresserade av vetenskapligt tillämpbara saker. Kanske hade de ingen Beethoven. Inte på grund av någon slags ofullkomlighet. Utan på att de kommit förbi detta steg i utvecklingen. Några han såg på dem tyckte han sig se. Den framtida människan. Hur vi kommer att se ut om 1000 år. De verkade halvt vetenskapsman och halvt militärer. De rörde sig med stor disciplin. Var och en engagerad i sitt speciella område. Betydligt mer metodiskt än våra astronauter. Deras beteende var främmande men inte i allt för hög grad. De bar alla pastellgröna overaller som nådde till fötterna. Det syntes inga blixtlås eller öppningar, men vid midjan var de åtstramade som en pullover. Overallerna satt tillräckligt tätt för att musklerna därunder skulle framträda. Materialet i overallerna påminde om plasten i en anorak. Men var mjukare och mer elastiskt. Inga fibrer, trådar eller sömmar syntes. Materialet var mjukt och frasade inte när de rörde sig. Julio såg inte deras fotbeklädnader, men antog att de bar korta stövlar under overallerna. Huvorna, liksom handskarna, var blekt gula. De var gjorda i ett sammetsliknande material, mycket tunt och väl anpassat till kroppen. Deras händer hade 5 fingrar. De var som en liten idrottsman. Männen gjorde ett djupt intryck på Julio. De såg ut att vara mycket starka. Deras axelbredd var oproportionerlig. De kraftiga musklerna syntes mycket tydligt. Deras kroppar var atletiskt byggda. Som hos elitidrottsmän. De påminde honom om amerikanska rugbyspelare. Både till längden. C:A2M. Och utseendet rent allmänt. En olikhet med oss människor var de extremt långa armarna. Som nådde ända till knäna. De otroligt långa händerna. Smala och känsliga. Förde tanken till en pianists händer. Deras långa smala fingrar var imponerande. Bara senor och muskler. När man tittade närmare var det ingen tvekan om att dessa man troligtvis aldrig utfört något tungt arbete. Deras naglar var korta. Rena och normala. Händerna var så säregna. Att de inte verkade tillhöra kroppen. Deras huvuden var också annorlunda än våra. Pannan var rak och hog och slutade i en hogkurva. Ett av de mest framträdande särdragen var en påtaglig utbuktning ovanför ögonen. Detta är vad anatomerna kallar den supraorbitala bågen. Studier som gjorts innan visar att dessa varelsers kranier var 10 000 cm. 3. Medan det hos en genomsnittsmänniska är runt 1 500 cm. 3. Julio kunde inte se några ögonbryn. Ögonfransar. Spår efter skägg eller hår. Enligt den kvinnliga biologen doktor Maite Perrets Alvarez är frånvaron av hår ett tecken på avancerad utveckling. Varelserna hade kraftigt utvecklade jasben. Huvudet var nästan som en glob. Man kunde inte se några öron. Eftersom den delen var täckt av en huva. Om ögonen sa Julio att de var absolut oförglömliga. Som 2 stora fyrljus i ansiktet. Ögonlocken var ovälla och slöts inte i vinkel eller ett väck som hos människor. Irisen var dubbelt så stor som en människas och var blekt blå. Nästan genomskinlig. Pupillerna verkade extremt utvidgade och detta gav dem ett hypnotiskt utseende. Som i ett permanent tillstånd av rädsla eller chock. Men paradoxalt nog hade de en sövande effekt. De hade en spiss hake. Huden var blåvit. Som hos nordiska meniskor som äker i solen. De gick med stor hastighet i natten mörket. Majestätisk och elegant. De var på ingen måte roboter. Julio mente att de märker ville väckespas punkt uppsikt om de gick på gator i nordiska land. Farkosten. Så fort Julio har nått toppen av vägen fick han syn på maskinen. Den var dold bakom 2 små kullar på botten av en uttorkad flod. Han hade väntat sig något. Kanske ett flygande tefat. Men inte så stort som detta. Till början kunde han bara se den vänstra delen av maskinen. Resten doldes bakom en av kullarna. Men det var fullt tillräckligt. Han blev oerhört förvånad och bara stod där mitt på stigen med öppen mun och förmågan att röra sig. Senare sa han till José Antonio Campana citationstecken det var som Karl Marx hade mött Gud. Ja, som tidigare varit så skeptisk, stod Nus Jalv 70 meter från en utomjordisk farkost. När undersökarna så småningom rekonstruerade fallet i alla detaljer, upptäckte man hur ändamålsenligt farkosten var placerad. Den stod i botten på en liten dal, delvis på en veteåker och delvis på en annan åker som låg i trada. Trots att huvudvägen bara låg 400 meter bort, var farkosten omöjlig att upptäcka för obehöriga. Den jättelika maskinen svävade 4 meter över marken. Med centrum över åkern till vänster. Trots att den högra delen täckte den andra åkern med cirka 10 meter. Denna fantastiska anordning. Kanske ett hundratals ton tung. Som svävade ljudlöst och orolig. Det gjorde ett mycket djupt intryck på Julio. Han trodde det hade en diameter på 60-70 meter. Form som 2 sammansatta plattor. Var lika lång som en 3 eller 4 etagers hus minus 15-20 meter och såg ut vara av metall. Han stirrade i förvåning på fartyget. Vilka skickade ut de blinkande ljus i olika färger. Blå, röd, grön, gul en fast frekvens. De 2 män hade fortfarande att gå. Medan Julio hade slutat. Han sprang efter och nu under den som var som en jätteparaply över dem. Ytan var helt regelbundet. Som gjutet i ett stycke. Han märkte nu en stark doft av ozon. Geväret lyftes. Klart ett magnetfält. ett metallcylinder minus 2 meters diameter, komma ner, och en dörr till det öppnades. Han började nu bli rädd och ovillig att komma in. Men han gick in och såg att i hissen tändes av ett märkligt ljus, utan påvisbar källa. Taket var som av polerat glas. Alla vita, men semitransparent. Hans hundmöss blev rädd och fick dra sin band under tvång. Hissen steg, som slutade i en cirkulär korridor med metalliska väggar. På den inre väggen såg han 2 metalldörrar som var mycket elegant utformade. Allt var vackert utformade, med mjuka övergångar mellan väggar och tak. Inga vassa vinklar existerar. Han sa att det var därför svårt att bedöma avstånd till taket. Han ledde sedan in i ett kontrollrum där en annan person existerade, och att han pratade med honom. Vara tyst. Det finns inte ett att vara rädd för här. I rummet var kontrollpaneler, och det var upplyst av ett märkligt ljus som inte ger någon nyans. Det verkade inte alls bländande. Han sa att ljuset var mystiskt, nästan högtidligt. Den gav en känsla av lugn, känsla av frid. Och här fanns det ingen möjlighet att skapa onda tankar. Rummet var cirka 5 meter högt och cirka 15 meter bred. Han märkte att de rörde sig helt ljudlöst över golvet, nästan som rosa pantern, som han sa det. Men han ens hört ljudet av sin egen promenad och även hundens rörelser. Vid den vägen var ett blygråt far i ett panel CA.4x4 meter, och annars några speciella stolar, och 3 bord. På högra sidan stod en fyrkantigt krökt skärm. Han fick senare reda på att detta bord användes vid kirurgiska ingrepp. Fönstren var placerade runt kupolen med intervall på runt 1-1,5 meter. De var rektangulära, med den långa sidan vertikalt och glaset var halvgenomskinligt. Genom fönstren kunde han se det omgivande landskapets form och färg, trots att gryningsljuset just börjat bryta igenom. Det var som att titta genom infraröda linser, enligt Julio. Slutligen en observation av andarna på stegens ledstanger. De var krökta runt och ned mot golvet i 180 grader. Lisaren har naturligtvis lagt märke till den oerhörda detaljkarpan i beskrivningen. Detta beror på att vad som här återges är ett sammandrag av ett dussin hypnosessioner, som gjorde det möjligt för illustratörerna Carmel och Solar och Vicentanas att åstadkomma en extremt detaljerad rekonstruktion av det som beskrivits av Julio. Julio är dessutom exceptionellt god observatör och det gör detta till det bäst studerade kidnappningsfallet i världen. Undersökningen av hunden. Mus hade knappast hunnit bli frisläppt förrän han började gå runt och nosa på allting. Kontrollpanelerna, stolarna och så vidare. Julio hade också märkt att kontrollrummet luktade starkt av pinje. En lukt som tilltalade honom. När det gällde ufonauterna, verkade de inte vara vana vid djur. Den längsta av de 3 var mycket spänd när mus nosade på honom, som om hundens uppträdande var honom främmande och skrämde honom. Julio, som började frukta att hunden snart skulle göra någonting olämpligt, kallade på honom. Ljudet av namnet mus väckte stor uppmärksamhet bland besättningsmännen. Alla 3 vände sig om med ett milt uttryck av förvåning i sina pokeransikten. Den vokala konversationstekniken kan inte ha varit särskilt främmande för dem, eftersom Julio efter en tid upptäckte att de själva också använde tal emellanåt. Möjligen var det ordet mus som gjorde sådant intryck på dem, som om detta hade någon mening på deras eget språk eller på något sätt lät bekant för dem. Medan Julio höll på att övervinna chocken han fått vid anblicken av kontrollrummet, frågade han varifrån de kom. På detta svarade de med tankeöverföringstekniken, en slags mentala meddelanden som de använde sig mycket av. Julio minns 2 av dessa meddelanden. Det första verkade vara en kombination av en 3 ovanpå en 7 och det andra såg ut som 2 böjda streck med ryggen mot varandra och sammanbundna med 2 raka horisontella streck. Symbolen visar en viss likhet med det välbekanta umotecknet. När Julio fortsatte fråga och insisterade :// varifrån kommer ni? Upprepade de. 3,7. I kvadrat. Julio tyckte också att han fick intrycket av ett grekiskt lambda och ett upp- och nedvarnt grekiskt jota med ett horisontellt streck. Efter denna konversation bad de honom att få undersöka hunden. Det ska understrykas att deras uppträdande hela tiden var ytterst väl uppforstrat. En tålmodig och förstående attityd. De uppförde sig så som Julio själv skulle gå mot barn eller en lillebror. Han tyckte att de var där för att skydda honom och svara på hans frågor. Även om han inte förstod alla svaren. Deras attityd gentemot Julio bär inga överlagsenhet. Det verkade bara som om de satt inne med all kunskap. Genom telepati bad de honom alltså att få undersöka hunden. De ville ta blodprov på honom. Julio accepterade omedelbart. Övertygad om att de inte skulle skada djuret. De gick sedan allesamman över till operationsbordet och där tog den längsta av dem tag i Muso genom att lägga underarmen under hunden. Lyfte han upp honom på bordet. Hans beteende var professionellt med snabba säkra rörelser. Den stackars rädda mus gjorde inget motstånd. Han stod där orolig på andra sidan skärmen. Julio antog att de undersökte honom genom den svarta skärmen, men han såg inte själv någon bud på den. Efter att ha lagt hunden först på den ena sidan och sedan på den andra flyttade de honom till mitten av bordet. Med en spruta tog man sedan blodprov från en av tassarna med utomordentligt precision. Sprutan verkade vara gjord av metall. Den var åtminstone blygrå till färgen. Den var smal och inte särskilt lång och med en kapacitet av cirka 10 cc. Den tunna nålen var gjord i ett stycke med resten av sprutan. Vid sidan hade den två ringar för fingrarna och vid andan en ring för tummen. Rent allmänt såg sprutan helt normal ut. Det som förvånade Julio var hur lätt man hittade ådern. Värelsen hade träffat rakt på den. Besättningsmännen lade tillbaksprutan i en gråsvart metallcylinder som han tagit från baksidan av bordet. Sedan sa de telepatiskt till Juli. Eftersom du är här. Låt oss titta på din också. Detta uppfattade Julio som om deras huvudintresse egentligen var hunden. De ställde nu Julio bakom skärmen och efter några minuter fick han intrycket av att det hela var klart, så tog den minst ur besättningen honom med sig till kontrollbordet i mitten av rummet. Kontrollbordet. Besättningsmännen, som utan tvekan var den som hade till uppgift att ta i hand om Julio, gav honom en vänlig order kolon citationstecken sitt ner och pekade mot av stolarna vid kontrollbordet. J. Lyckan var ytterst försiktig av rädsla för att den osannolika stolen skulle kollapsa, men den gungade knappt till när han satte sig. Värelsen satte sig i stolen till höger om honom. Framför dem fanns det stora kontrollbordet som Julio nu hade tillfälle att granska i detalj. Så snart de satt sig började hans kompanjon sitt arbete. Till Julios stor förvåning fällde han upp vänstra armstädet och där visade sig ett flertal silverfärgade knappar. Han fingrar latt på dessa och stolen började vända sig i spåret i golvet. Stolarna var höga, omkring 1-1,5 meter. De verkar klädda i samma plastmaterial eller läderimitation som borden och kändes mycket bekväma eftersom man sjönk ned i dem. De var precis lagom mjuka. Ryggen på stolarna var formad som de ornamentala spanska damernas kammare av skildpaddsskal. Ryggen fortsatte upp bakom huvudet. Svängde runt och omgav den som satt i stolen på båda sidor. Armsträden liknade de som finns på vissa biograffåtöljer. Med rundade hörn. Även om stolarna var koniska till formen, var sitsen fyrkantig och omkring 60 cm bred. Julios fötter nådde golvet när han satt landstut på kanten av stolen. Hans följeslagare satt med ryggen mot ryggstödet och ändå nådde händerna kontrollpanelen utan svårighet. Han skötte reglagen med en hastighet och säkerhet som var häpnadsväckande. Och han gjorde det utan att titta på händerna. Han fick Julio att tänka på en första klassens maskinskriverska. Farten och precisionen med vilken hans långa fingrar lekte med knapparna fram och tillbaka utan att röra handflatan. Ibland svängde han runt i stolen. Ibland rörde han sig bort från bordet och iakttog instrumenten. Hela skeendet trollband Julio. Höjden på kontrollbordet i mitten av rummet var omkring 1,5 meter och längden mellan 2,5 och 3 meter. Längst fram fanns en meter djup utskjutande del och det var på denna del som alla kontroller, knappar, sensorer och indikatorer fanns. Spakarna var svarta och mycket elegant utformade och avslutades i förnicklade handtag av upp- och nedvänd pyramidform. Det fanns 9 spakar som satt i 3 rader på varje sida. Ovanför dem fanns på varje sida 9 upp- och nedvänd koniska röda knappar eller sensorer med en inbuktning i mitten. Autopiloterna var halvrunda, omkring 2 cm i diameter och blinkade hela tiden. Och de skiftade färg enligt ett visst mönster. Männen på den stora skärmen. Medan allt detta pågick hade Julio ett fast grepp om Mus halsband. Hunden satt på sin hans vänstra sida. Mus var Julios enda kontakt. I detta sammanhang, med det normala, det ingav honom en känsla av lugn att ha hunden vid sin sida. Hans gevär stod lutat mot det högra armstödet. Plötsligt hördes ett kort visslande ljud i hela rummet, som satte besättningen i rörelse. Den längsta av de tre, som tills nu hade befunnit sig i närheten av operationsbordet, gick och satte sig framför ett av kontrollborden, och alla tre tittade koncentrerat på skärmarna framför sig. Det visslande ljudet, liksom ljuset, verkade komma från hela rummet. Efter en kort visslung började skärmarna bli mjölkvita och slutligen formades en bild på skärmarna som liknade besättningsmännen, men äldre. Plötsligt började de tala sinsemellan och i samma ögonblick märkte Julio hur den telepatiska förbindelsen med honoms hjälp upphörde. Konversationen var kortvarig och varade 2 eller 3 minuter. Först talade mannen på skärmarna. De andra lyssnade mycket uppmärksamt, nästan utan att blinka. Det var tydligt att de hade att göra med en överordnad. Först talade endast han. Sedan talade han med mannen bredvid Julio, som tydligen förde talet till kommandorummet. De andra två tog endast mindre del i samtalet. Männen på skärmen såg ut att vara 60 år eller äldre. Han hade lätt fårade drag. Språket de använde låt fullt och frånstötande för Julio. När han skulle beskriva hur det låt, liknade han det vid en blandning av tyska och kinesiska. Senare när undersökarna lät Julio lyssna på band med olika språk, sa han att det mest liknade koreanska. Han menade att det liknade tyska på grund av dess hårda och gutturala egenskaper och kinesiska för att orden innehöll enstaka konsonanter. De verkade spotta ut orden och vissa ljud lät som hostningar. De modulerade inte talet. Orden lät som de kom direkt från magen, som orientaliska stridsrop. Det lät som om inte stämbanden anbandes utan orden kom direkt från diafragman. Dessutom verkade de ha problem med strupen av något slag. Ytterligare en detalj som liknar ummofället. De hade svårighet att påbörja varje ny fras och yttrade då och då ett litet skrik, som om de höll på att kvävas. Bland de ord som Julio kunde erinra sig under hypnos fanns många hårda konsonanter kronor. F. P. N. som alla uttalades skarpt. Det var också många vokaler och diftonger som O eller Ruk som lät som hundskall när de uttalades. De talade monotont. Hårt och obehagligt. Plötsligt försvann bilden av chefspersonen på skärmen, som återigen blev genomskinlig. Då återupptogs den telepatiska kontakten med Julio. Efter att chefen försvunnit utbröt febrilsk verksamhet i kontrollrummet. De tryckte på knappar som galningar. Männen vid Julios sida verkar leda arbetet. Det var tydligt att det fanns en stark lagande mellan dem. Det var vid detta stadium av skeendet som den centrala plattformen började rotera mot Sols. Och plötsligt stannade när kontrollbordet befann sig i linje med datorn. Sedan återvände plattformen till sin föregående position. Nu hörde Julio ett starkt visslande ljud inuti huvudet. Från denna punkt i händelseförloppet finns ett stort gap i minnet som inte återkommer förrän långt senare. Som med så många vittnen i kidnappningsfall uppstår här hos Julio något som är en minnesförlust till minnesförlusten. En spärr som inte ens går att forcera med hypnos. Här stöter vi på en kraftfull mental blockering. Kanske framkallad för att skydda personen i fråga från en upplevelse som annars skulle kunna vara alltför traumatisk för honom. Detta totalt osynliga område i Julios minne verkar ha innefattat en total fysiologisk undersökning av honom, när man tog prov av olika slag och kanske färdades i omloppsbana runt jorden. När Julio lyssnade på banden från hypnossessionerna i efterhand, vaknade hans undermedvetna. Men uppgiften att gradvis tvinga fram sådana traumatiska upplevelser till ytan måste ske med yttersta försiktighet och man blev tvungen att avbryta försöken varje gång pulsen steg till 120 slags snedsträck min. Geväret och ammunitionen. Chefen återkom på skärmen ännu en gång. Efter att samma vissling som tidigare hörts. Den här gången fick Julio bekräftat att han såg ut att vara 65 års åldern med våra mått. Medan besättningen verkade vara 35-40 år. Efter chefens andra framträdande på skärmen återfick Julio återigen den telepatiska kontakten. Männen vid hans sida frågade honom om geväret och ville veta vad det var. Julio började förklara för honom och han kallade på de andra. Alla fyra samlades på vänstra sidan om kontrollbordet i mitten. Sedan började de fråga honom ”” vad är det där? Han svarade att det var ett gevär för att jaga djur med. Jagar du för att du måste? Nej. Därför att det roar mig, svarade han. Då gjorde den längsta av de tre nästan osynlig gest. Som för att säga, vilken vilde. Sedan bad de att få undersöka geväret. De lät det vandra mellan sig. Tittade på det med stor nyfikenhet och fällde några yttranden som kunde tolkas som ” tittar här vilka underliga saker de här håller på med. Inte för ett ögonblick fick Julio känslan av att de tänkte ta geväret ifrån honom. Han var hela tiden medveten om att de var goda människor. Innan han gav dem geväret hade han tagit ur patronerna, helt enkelt för att han inte ville att de skulle råka skjuta sig själva. Och de blev verkligen intresserade när de såg patronerna falla ned på golvet. Han förklarade för dem att detta var hans kulor. Och öppnade till och med en patron för att visa vad den innehöll. De bad att få behålla den. Julio hade använt kniven för att öppna patronen. Först hade han dock svårt att hitta kniven. Det visade sig att den flyttats till fel ficka. Det var tydligt att de redan hade haft den ute för att undersöka den eller också hade den fallit ut när de klätt av honom. Så kände Julio hur han plötsligt blev väldigt röksugen och han plockade fram en cigarett. Han röker mycket och hade inte tagit en cigarett på 2 timmar. När han sökte efter kniven stötte han emot cigarettpaketet och röklusten vaknade. Det är tydligt att han var omedveten om hur mycket som hänt honom. När Jose Antonio Campana frågade Julio vänsterparentes under hypnos vad han hade askat av cigaretten, svarade Julio lätt att han helt enkelt gjort det på golvet. Och ingen verkade ha någonting emot det. Medan han höll på att röka, frågade de om de fick en cigarett i studiesyfte. De fick in och lade den i samma cylinder som patronen. Julio bjöd också den längsta av männen på en cigarett för att denne själv skulle kunna röka. Men han tackade nej med en gest som verkade betyda att han inte tänkte dra in sådant i sina lungor. Sedan började de fråga Julio om hur vårt samhälle fungerar. Han berättade att det fanns 2 ideologiska block och förklarade om regering och riksdag. Han blev förvånad över att så välinformerade personer frågade så enkla frågor. De visste ju annars tydligen det mesta om oss. Vid det här laget började hans beundran för dem avta något och en viss misstanksamhet smog sig på honom. Han visste inte om de drev med honom eller vad de var ute efter. De måste ha anat att han nu började bli rädd. För efter detta lilla samtal sa de mycket vänligt till honom att han nu kunde lämna farkosten. Han tog hand om mus, lade geväret på axeln och klev ned för stegen. Det var svårare att komma ner än upp. Han gick igenom farkosten tillsammans med en besättningsman som hela tiden beledsagat honom. Båda 2 gick tillsammans genom korridoren fram till hissen och där sa de adjö till varandra. Julio hade väntat sig att männen skulle följa med honom andra ut till fältet. Senare förstod han varför han inte gjort det. Utanför var det redan dagsljus och tydligen irriterades de av ljuset. Farkostens avfärd. Julio klev in i hissen. Dörren stängdes och han och mus åkte ner. Efter några sekunder stannade hissen. Metalldörren öppnades och han befann sig utomhus i det skarpa motljuset. Han tog sig tillbaka till bilen och fann att mus redan var där och väntade på honom. Hunden hade sprungit ut ur hissen med full fart. Julio satte sig i bilen och försökte lugna ner sig efter sin omtumlande upplevelse. Han provade motorn och den startade utan problem. Ljusen och radion fungerade också. Därefter beslöt han för att allt sammans måste ha varit en dröm. Antagligen kom jag bara så här långt och somnade sedan, tänkte han för sig själv. Och då mindes han händelsen som om den varit verklig med förvånansvärd skärpa. Han tänkte för ett ögonblick återvända för att se om farkosten fanns kvar. Varför rad att göra det? För om farkosten inte stod där, kunde han ju tro att han håll på att bli tokig. Men om den å andra sidan fanns kvar, kanske de skulle ta honom igen. Alltså beslutade han sig för att stanna kvar i bilen. Han tror att han blev kvar där till omkring 12-tiden. Han slog på bilradion och väntade. Om den där saken fortfarande fanns kvar bakom kullen, måste den ju förr eller senare ge sig av. Slutligen när ingenting hände, startade han motorn och gav sig av mot Madrid. Han körde sakta omkring 13.00 stannade han vid vänstra sidan om vägen. Han tror att det var några kilometer före Tormo Adel Campo i provinsen Guadalajara. Han behövde tid att tanka. Så han tog med sig sitt gevär och gick på promenad med mus. Efter en stund blev han hungrig och när han letade efter kniven upptäckte han att han bara hade 3 patroner kvar i fickan i stallet för 5. Han saknade de 2 som han givit bort i UFO-1. Upphetsad kallade han på hunden och undersökte tassen. Där de stuckit honom med sprutan. Och det han fick se fick blodet att nästan stinna i ådrorna på honom. För där fanns typiska märken efter en nål som stuckits inför att ta blodprov. Så allt detta hade verkligen hänt. Efter detta gjorde han allt för att försöka glömma händelsen. Han började söka efter lämpligt jaktbyte. Kanske som en slags försvarsmekanism. Upprord som han var, gjorde han slut på nästan all ammunition och återvände hem med ett dussin vaktlar. Detta var emellertid inte slutet på Julios närkontakt. Den hade inte slutat i bilen, som alla undersökarna trodde till att börja med. Under februari 1980 upptäckte en av dem, doktor Jesus Duran, under en hypnosession av en slump att, i motsats till vad Julius Jalv trodde, hade han återvänt till farkosten och troligtvis gjort en ny utfärd med värelserna. Men vid slutet av denna hypnosomgång nådde Julius plötsligt en ny fas. Där han gjorde haftigt motstånd och sedan dess har det varit omöjligt att få honom att delge någon ytterligare information.